Yo bitches and hoes som sitter ute i stugan och lyssnar. Det här är Kristoffer Öppelqvist och Tobias Wahlqvist och veckans avsnitt av Synfält framåt. Hej Tobias.
Hej hej.
Jag sitter ju hemma i vardagsrummet i Sunne och du på kontoret i Stockholm.
Precis.
Finns Stockholm kvar överhuvudtaget? Jag hörde att nazismen hade intagit Stockholm häromdagen och att poliserna stod på deras sida och att ni var ute och slog ihjäl dem allihopa. Vad är det jag missat?
Jag var på en lång cykeltur just då, så jag missade det där. Jag tänker att de får väl mer uppmärksamhet om andra kommer dit och ger dem uppmärksamhet.
Men det är väl därför de har hyrt in de här. Jag antar att det är en smart PR-konsult som har hyrt in de här tusentals människorna.
Alla andra, de borde göra som jag. De borde åka på en lång cykeltur istället och lyssna på någon trevlig talbok. Lyssna för övrigt på Vilhelm Mobergs utvandrarserie när jag cyklar. Mycket bra bok. Det lär en mycket om både Sveriges historia och kanske hur det är att vara flykting nu.
Det är ju roligt. Synfält framåt har ju funnits ett tag nu. Och nu börjar vi få lite konkurrens. Jag tänker att media handlar väldigt mycket om politik just nu.
Plötsligt.
Så nu kan ju vi lägga av då. Nu har vi ju förändrat världen. Även om det bara är en promille.
Idag ska vi släppa Hannes Hervjö. Det är vår 34:e gäst tror jag. Och det är den näst sista. Alla gäster som har varit hos oss har illustrerats av vår kompis Per Demevall. Som för övrigt fyller år idag.
Grattis Per.
Alla de där bilderna tänkte jag lägga ut på Tradera ikväll. Och pengarna vi får in kommer gå till det enda mål som gästen i programmet önskat att investera sin hundring i. Dock så har ju vissa gäster inte fått den möjligheten. De har istället fått bilden på sig själva. Vad ska vi göra med de pengarna?
Ja, det vet jag inte riktigt.
Det där får vi styra upp och lämna lite öppet helt enkelt. Men in på Tradera och lägg ett bud vet jag.
Men bilderna är väl också utställda på galleriet?
Precis.
På Södermalm i Stockholm. Så ta på finkläderna och åk till den före detta arbetar stadsdelen i Södermalm och gå till Kärrhusgatan 19 och kolla på bilderna live.
Precis. På kontorstid kan man titta. Annars så är man välkommen på vernissage på fredag klockan 15.
Sen kommer det en shoutout till. Yo, Peter Wolodarski. Props and respect för att du länkar till oss på din sida och för att du tar ansvar för när vi säger fula ord. Tack för gott samarbete, DN.
Och tack också till Fortum som sponsrar dagens avsnitt. Då kör vi va?
Det gör vi.
För 150 år sedan så var Sverige fullt av slavar. Proletariatet stod instängda i olika fabriker och gruvor och svettades och blödde. Och de jobbade långa och många dagar. Någon semester fanns inte och inga skyddsombud. Folk var utslitna långt innan de hade fyllt 20. Men sen kom socialismen, befriaren, och i slutet av 1800-talet så kom det riktigt stora lyftet. Man startade landsorganisationen LO som samlade olika fackförbund som hade bildats runt om i Sverige. Man krigade till sig 8 timmars arbetsdag. Man kunde gemensamt utveckla och säkra arbetsmiljön och arbetarna fick till slut den lön som de var värda. Under stora delar av 1900-talet har facket spelat en stor roll och med sitt nära samarbete med Socialdemokraterna har LO praktiskt taget styrt Sverige. Och nu är vi ett av världens rikaste länder. Vi har stark konkurrenskraft och hög innovationsgrad och samtidigt så har vi bland världens jämnaste inkomstfördelning. De säkraste arbetsplatserna och vi har mer fritid än någonsin förut. Så vi har samlats här idag för att tacka så hemskt mycket för detta. Tack så mycket facket. Vi har er för att tacka för Sveriges positiva utveckling. Håller du med om det här, Hannes Hervjö?
Nej, det gör jag inte. Facket har såklart gjort en del bra saker, gör det fortfarande. Men att försöka tillskriva Karl Petters föregångare att vi är ett rikt land är ju inte riktigt rimligt. Det är bondeförbundets förtjänst att vi är ett rika.
Hur blev vi rika?
Vi blev rika genom att vi tidigt var en öppen, eller relativt sett öppen ekonomi som inte hade så mycket handelshinder och där människor kunde starta företag och konkurrera med varandra. Det är väl 150 år av näringsfrihet om jag inte minns fel i år.
Just det.
Och det är ju en anledning till att vi är rika. Och sen så har vi ju fördelen av att ha en del bra naturresurser som människor har värderat högt. Och det är också bra.
Ja. Välkommen, Hannes.
Tack.
Idag ska vi också säga att vi har fått spons av Fortum. Och som tack för detta så ska de få ställa några frågor i snabbkollen som jag tänkte göra nu. Jag ställer några korta frågor och jag tänker att du ska svara ganska kort.
Och du börjar med dina egna, eller hur?
Precis. Ska vi lägga ner Arbetsförmedlingen?
Ja, det ska vi göra.
Rätt svar.
Bra.
Borde vi ha helt fri hyressättning av lägenheter?
Ja, på sikt. Men det bör finnas någon form av besittningsskydd eller liknande. Men på sikt så ska vi absolut gå mot marknadshyra, ja.
Borde vi ha helt fri lönesättning på jobb?
Ja, vi har väl indirekt det. Så tillvida att facken och arbetsgivarna sätter lönerna. Vi har ju inte minimilönelagstadgare. Men
om jag vill anställa dig för 7 spänn så tror jag folk skulle ha synpunkter om du tackar
ja
till det.
Ja, din arbetsplats skulle bli satt i blockad och folk skulle skrika.
Ja, men då har vi inte fri lönesättning.
Nej, jag tycker att det kanske finns någon rimlighet med att ha någon form av reglering kring det där. Men, vi pratade om facket tidigare, det här är ju en av de anledningarna till att vi har så hög ungdomsarbetslöshet och att vi är bland de sämsta i världen att få människor från andra länder att komma i arbete i Sverige är att vi har en alldeles för stel lönebildning. Om man ser till låglönejobb som ju inte är att man... Det här var inte ett kort svar, men jag säger ändå. Vi har ju extremt liten andel låglönejobb, exempelvis i Sverige. Och det är också en anledning till att det är så svårt för unga personer att komma in på arbetsmarknaden, till exempel.
Ja. Skulle privatiseringar av universiteten i Sverige vara en bra grej?
Definiera privatisering. Jag tycker att det vore bra om vi gick mot fler stiftelsehögskolor, till exempel. Om man till exempel ser om Handelshögskolan i Stockholm, har den privatiserats, eller den privat så att säga, drivs ju som stiftelse och är allmänt känt som kanske Sveriges bästa utbildning.
Ja, säger du som har gått där?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Jag kanske, just därför jag kanske säger det, för att jag har Stockholms universitetskomplex, att jag egentligen hade velat gå på Handels men hade inte läst matte D, så jag kan inte göra det.
Just det, så är det. Borde indier ha rätt att studera gratis i Sverige?
Ja, det borde de.
Borde Sveriges skatteuttag sänkas till EU-genomsnitt?
Jag tycker inte det ska sänkas för att vi ska ligga på något EU-genomsnitt, men det bör absolut sänkas.
Ja. Är du feminist?
Ja.
Ja, det var mina frågor. Jag har några frågor från Fortum också. De har ett förslag som går ut på att fastighetsskatten från vattenkraftverk ska tillfalla respektive kommun där de ligger. Vad tror du om det?
Jag tycker Fortum borde gå med i Centerpartiet. Det där är ett förslag som vi har drivit, även om vi har pratat om regioner snarare än en kommun. Det kan ju vara så att det är svårt att direkt avgöra att det bara är just en kommun som så att säga är det som bidrar till kraftskapandet. Men ja, vi tycker att elproducerade fastigheter ska... Deras skatt ska kunna regionaliseras. Jag tycker fler skattebaser på sikt borde kunna göra det.
Ja. Är det bra att ha ett förnybarhetsmål? Är det inte bättre att bara ha ett växthusgasminskningsmål?
Nej, det är inte bra att bara ha det. Vi tycker det är bra och jag tycker det är bra att också ha förnybarhetsmål. Jag tycker att det viktigaste är att minska utsläppen. Men jag tror också att vi på sikt måste ha ett samhälle som är... Där energiförsörjningen är baseras på 100% förnybar energi. Vi hade ett förnybarhetsmål som vi nu har uppnått. Jag tycker det är rimligt att vi går framåt och siktar på att nå 100% förnybart i framtiden.
Men om man har ett växthusgasminskningsmål så leder väl det till mer förnybart i alla fall?
Ja, inte nödvändigtvis. Alltså, man kan säga mycket om kärnkraften, men den släpper ju inte ut jättemycket exempelvis. Ja. Men jag tycker ändå inte att det är... jag är inte en kärnkraftsvän. Så att jag tycker vi ska gå mot ett mer förnyelsebart bara, ja.
Ja, okej. Kommer vattenkraften få en annan roll när vi får mer förnybart?
Ja, kanske inte i Sverige. Alltså, vi använder ju extremt mycket vattenkraft redan och det finns inte jättemycket älvar att använda som man vill använda nu. Men däremot exempelvis vågkraft och sånt kommer ju få en helt annan roll. Jag tror vattenkraft kanske i andra länder kommer spela en ännu större roll.
Ja. En stor del av energipolitiken styrs idag från Bryssel som bekant. Är det bra eller dåligt?
Det beror på hur man ser det. Det är ju bra tycker jag, och jag skulle helst vilja se det på en global nivå, att man får till regler kring utsläpp exempelvis och att man får bindande klimatavtal på en internationell nivå. Sen så är det ju ingen hemlighet att Bryssel in och peta lite för mycket, men kan man få på EU-nivå ännu tydligare regler kring utsläppsminskningar, är det ju väldigt bra.
Ja. Inom politiken pratar man ofta om hur mycket el som behövs. Varför pratar man på det viset? Man pratar ju inte om hur mycket av andra saker det behövs.
Nej, det är korrekt. Men det är väl också kanske för att el inte är en konsumtionsvara på samma sätt, utan elen konsumeras för att sen konsumera annat. Sen om det är att man konsumerar el för att värma sig eller för att producera en bil eller steka en hamburgare. Men att elen nästintill är någon form av infrastruktur liknande snarare bara än att det är en ren konsumtionsvara. Så.
Ja. Ja, det var de frågorna. Då ska Kristoffer reda ut vem du är egentligen.
Jag vill stanna kvar lite faktiskt. För jag blev intresserad av det du svarade på med låglönejobben. Jag vill bara testa en tanke på dig. En del av det som vi ju kan tacka den här stora demokratirevolutionen för, som där arbetarrörelsen spelar en stor roll, det är ju att vi nu har ganska stor social rörlighet. Intressant. Nu kan man födas i ena änden av skalan och utbilda sig till att bli höginkomsttagare.
Ja, i Sverige. Ja.
Jag menar det. Mm. Och där är vi ju nu. Man kan ju, bara för att man jobbar på McDonald's när man är ung, så behöver inte det betyda att man inte kan bli liksom hovrättsdomare när man blir vuxen. Blandar man ihop de där grejerna, tror du, att man tänker att den sociala rörligheten, att den innebär att ingen ska behöva ha skitjobb? För jag tänker att det är helt meningslöst med social rörlighet om ingen någonsin ska behöva ha ett skitjobb. Jag tycker det verkar naturligt att man har ett lågavlönat, inte så avancerat jobb som det är svårt att överleva på. Och att man sen arbetar sig upp.
Ja, det tycker jag också. Men frågan är på något sätt också lite felställd så tillvida att, och det är ju alla som gör så i samhället. Man pratar om att ska unga behöva gå ner i lön, eller ska personer utan, som kommer från andra delar av världen, gå ner i lön? Nej. Där de ska gå upp i lön, för om man är arbetslös har man ingen lön överhuvudtaget. Och det är det perspektivet som jag tycker saknas, att det är, tycker jag, alltid bättre att gå från ingen inkomst till att ha en inkomst. Sen så det här med att det behövs någon form av reglering, kanske på ett, så här, på ett moraliskt eller så här, filosofiskt plan, så tycker jag att människor ska kunna sluta nästan till vilka avtal som helst. Sedan så finns det ju andra saker som spelar roll i hur vi har liksom konstruerat vårt samhälle som gör att det kan vara rimligt med viss reglering på arbetsmarknaden och så vidare.
Men det är
väldigt mycket mindre än idag.
Om vi återvänder till det samhället som jag beskrev för över 100 år sedan, där människor jobbade i fabriker och på bruk och i gruvor och sådär, och var i det närmaste livegna och jobbade väldigt, väldigt många timmar, och de blev inte särskilt gamla. Det där var ju låglönejobb, och jag tänker att det är väl de där som vi inte vill ha tillbaks. Vi vill inte flyttas 100 år tillbaks. Nej. I tiden. När man tänker så, på vilket sätt tänker man fel?
Ja, för att definitionen av låglönjobb är inte att man tjänar extremt lite pengar, utan definitionen av låglönjobb är att man har en lön som är, jag tror, är 2/3 under medianinkomsten. Det vill säga att låglönjobb är i relation till andra. Låglönjobben i Norge har högre inkomst än låglönjobben i Sverige, för att Norge har ett högre löneläge exempelvis. Och det är där man måste titta. Och då ser man till exempel att länder som Tyskland har upp mot 10 gånger högre andel låglönjobben än vad Sverige har. Det innebär inte att det då är, sen har Tyskland såklart andra problem, men ett låglönjobb innebär inte att man blir livegen. Det innebär att man har, i förhållande till andra, en något lägre lön. Men sen så vill jag, alltså det lät som att jag kanske skojade när jag sa att man har bondeförbundet att tacka, men du pratade om demokratirevolutionen och så vidare. Alltså, vi är bra på mycket i Centerpartiet, men vi är dåliga på att ta hem grejer vi har gjort som är bra för Sverige. Alltså att det faktum att bonderörelsen i Sverige på något sätt också var med och samarbetade en hel del med arbetarrörelsen och så vidare, är ju vad många ändå säger. Det är också en anledning till att arbetarrörelsen inte blev revolutionär. Att bondeförbundet har en ganska stor roll i att, för det kan man ändå säga, mycket kan man säga om Branting, men han sköt ju inte så många liksom. Och det är ju inte alla länders arbetarrörelser som har varit så.
Nej, det är rätt. Intressant. Vi ska prata om vem du är. Till att börja med, vad kandiderar du till?
Jag kandiderar till riksdagen i Stockholms kommun. Jag kandiderar också till kommunfullmäktige, men riksdagen är det som är min primära kandidatur.
Mm. Vad sitter du på för förtroendeuppdrag idag?
Idag är jag förbundsordförande för Centerstudenter, som alltså är Centerpartiets studentförbund. Och jag sitter i AB Stockholms hemstyrelse och representerar Centerpartiet.
Det finns ju både SUF, Centerns ungdomsförbund, och Centerstudenter. Vad är skillnaden?
Skillnaden är att vi primärt riktar oss mot studenter, och våra medlemmar främst är studenter. Vi har också en något äldre medlemskår. Vi försöker också rikta in oss kanske lite mer på idédiskussionen snarare än bara sakpolitiska. Så.
Hur stor del av ert jobb är att rekrytera?
Ett mindre del än SUF. Och det ska jag ärligt säga, de är mycket bättre på att rekrytera nya medlemmar. Vi är, även om vi har ökat 5 år i rad, så är de bättre på att värva nytt folk.
Vi har ju träffats en hel del gånger innan, eftersom vi båda två är ståuppkomiker. Eller är du ståuppkomiker fortfarande?
Ja, nej. Förut så försökte jag, när jag kallade mig ståuppkomiker, så försökte jag titulera mig som Sveriges mest politiska komiker. För det var jag ju kanske inte, men det var i alla fall min ambition, eftersom jag då tyckte även sakpolitiska saker. Nu kanske min ambition är att vara Sveriges mest komiska politiker istället. Jag ser mig inte som ståuppkomiker, utan jag ser mig som en politiker som är ganska rolig också. Och använder det i tal och sånt.
Men du och jag, som igen, vi var ju kollegor i alla fall ett kort tag. är det symptomatiskt för vår tid att du och jag sitter här och pratar fullt allvar nu? Att det är två komiker som sitter och pratar om?
Ja, det är väl symptomatiskt för vår tid. Det är väl ganska trevligt ändå att komiker också ger sig in i samhällsdiskussioner på ett annat sätt.
Vad har du för bakgrund? Vi måste ju nämna det som alla tänker. Ja, din morfar är Hatte Furuhagel.
Ja, det måste vi. Måste
från att göra, angöra en brygga.
Ja,
det finns ju sköna bilder på honom när han hänger i benen på Monica Zetterlund, tror jag.
Ja, fantastiskt. Han var också, om jag inte är fel underrättad, den första som hade ett matlagningsprogram i Sverige.
Jaha. Men ja, är du fint folk?
Nej, eller det beror på. I en internationell kontext är jag extremt fint folk.
Ja, men det är vi alla. Men i en, om det är för mig och Tobias som är från arbetarkommuner.
Ja, nej, alltså jag är ju från Stockholms södra förorter. Eller jag har flyttat, tror jag, typ 20 gånger. Så jag kan ju svårt säga vart jag är ifrån. Men jag har bara bott i två kommuner, Stockholm och Nacka.
Vantör är du född i, såg jag på Wikipedia.
Ja.
Högdalen? Enskilde
års, enskilde. Jag har bott i Högdalen också. Gick på föräldrakooperativet Vanten. Det var trevligt. Det är min bakgrund, föräldrakooperativet Vanten. Och ja, här är jag nu.
Men det är svårt att veta, kommer du från betongen eller kommer du från lilla villan i Enskilde?
Nej, jag har aldrig bott i hus. Jag har aldrig bott i villa. Nej, jag alltså, kommer inte från klassisk liksom, medelklass. Om man får. Mina föräldrar pluggade på universitet. Ja, mamma var lärare när jag växte upp, sen så skolade hon om sig och jobbar nu med media. Pappa jobbade på Skatteverket länge, vilket jag tycker är mycket lustigt. Och nu jobbar han med forskningsfrågor. Årsta är väl det jag brukar säga att jag är verkligen född i. Men söderkille. Fan, jag flyttar för många gånger för att kunna säga vart jag egentligen är från. Jag är från Stockholm och nu var jag Hjorthagen, så jag är Hjorthagskille.
Just det. Du har en podd också.
Ja.
Vad pratar ni om där? Jag har missat den.
Åh, nu känner jag mig ledsen och olycklig. PK-podden heter den.
Mm.
Och vi pratar en hel del om rörlighet och sånt där till exempel. Och då framstår vi som PK. Och sen så tycker folk, vi svär en del också och pratar om kanske ibland konstiga liknelser. Och då tycker folk att vi inte är PK, så då blir PK-podden bra. Mm. Nej, men vi pratar om politik och samhällsdebatten och försöker göra det lättsamt och roligt och trevligt. Det är väldigt kul.
Någonstans har du sagt att du hade svårt med självförtroende och självkänsla tills du bestämde dig för att sluta med det. Den bilden kan man lätt få av dig om man läser på lite att du är lite utav en klipp dig och skaffa ett jobb romantiker. Skärp dig romantiker. Är du det?
Ja och nej. Det där är ju så här, jag hade väl under vissa perioder av min ungdom ganska dåligt självförtroende, liksom, framförallt kanske i sociala situationer. Men hade ändå hyfsat bra självkänsla och liksom så här, men jag tyckte ändå att jag var en bra person på något sätt, men hade svårt att våga visa det för andra eller så där. Och då bestämde jag mig för att det här begränsar mig, det här trivs jag inte alls med. Så då bestämde jag mig för att nu ska jag bemästra det här som kallas sociala interaktioner. Och så då la jag väldigt, väldigt mycket tid på att bli bättre på att fungera socialt, helt enkelt. Och det där kan ju låta jättecreep och jättekonstigt, men vissa väljer att bli bra på gitarr och jag vill bli bra på att prata med folk. Och det var så jag kunde stå och köra stand-up inför, liksom. Jag började med stand-up när jag var 15, så jag började ganska tidigt. Kunde stå och köra stand-up inför 1000 personer och folk trodde att jag var den mest självsäkra människan på jorden. Och sen så gick man av och så var det någon som ville komma fram och prata och så tyckte jag det var obekvämt och sådär. Så det trivdes jag inte med, så då bestämde jag mig för att...
Så där är jag fortfarande, tänker jag.
Just när folk går av scenen. Eller generellt att prata
med folk. Nej, men det är en väldig skillnad. Att prata med människor på scenen är en sak. Att prata med dem på stan är en annan sak. Jag får höra att jag ser arg ut. Och det är ju helt enkelt att jag är rädd. Bara.
Som liberal brukar man peka på personers potential. Men vår potential är ju olika. Hur många procent av ens personlighet skulle du säga kan man påverka? Och hur många procent tror du är statisk?
Ja, ens personlighet tror jag man kan påverka i stort sett nästan allting, alltså. Så tillvida att det finns ju alltså sjukdomar att man, som inte går att påverka om man inte får liksom medicinering eller sådär. Man kan ju vara sjuk i sinnet också, så att säga. Men jag tror att människans personlighet kan påverkas extremt mycket. Det handlar bara om att bestämma sig för det. Men utmaningen om man vill förändra sig är ju att man har format så extremt mycket av den sociala kontext man lever i, och det kan vara svårt att förändra sig.
Jag har läst om lyckoforskning. Det sägs att 50% av kapaciteten att känna lycka, den är opåverkbar, utan den är statisk. 20% är yttre förutsättningar, till exempel hälsa och rikedom, och 30% går att styra över. Om man tänker sig att det är samma förhållande i att styra upp sitt liv, då har ju vissa helt enkelt risiga förutsättningar.
Ja, så är det.
Fast hälsa och rikedom går väl i högsta grad att påverka?
Ja.
Då är vi uppe i 50% som går att påverka. 50% biologi, eller vad man vill. Och 50% går att påverka då, eller?
Ja, men sjukdomar kan ju inte alltid påverka åtminstone. Poängen i alla fall, det är ju lätt att säga till en person med mycket potential att du kan styra upp ditt liv. Men vissa har ju helt enkelt ganska risiga förutsättningar. Vad säger man till dem? De kanske upplever att du ställer för höga krav helt enkelt.
Ja, fast det beror på vad man menar. Jag tror inte jag har uttryckt att man ska styra upp sitt liv. Det var ni som gav mig den fina meningen. Styra upp sitt liv, nej det är svårt, men att styra sitt liv, ja. Sen så om det är att man styr jättelångt åt ett annat håll, nej kanske inte. Men du kan ju på marginalen påverka ditt liv lite grann. Om du är väldigt, väldigt bitter, nej det är klart att du inte över en natt då kan styra upp och bli en positiv och glad och mer ödmjuk och trevlig person. Men det är klart du kan bestämma dig för, okej, att göra några saker varje dag för att styra ditt liv åt rätt håll. På marginalen, detta aggregerat sen på sikt gör ju att man blir en förändrad person. Det är väl det som är problemet med folk som vill göra personlighetsförändringar. Och det där lät ju väldigt konstigt att man får en personlighetsförändring. Men att
de folk tror att det räcker att läsa en bok om Mia Törnblom. Och sånt.
Ja, eller att de tror att det kommer också gå på en dag. Liksom. Att förändra hur man är som människa är ju en enorm sak att göra. Det tar ju tid, men det är ju också bra. För då blir det ju en långtgående och djupgående förändring till det positiva.
Ingen skugga av Mia Törnbloms böcker. För mig hjälpte hennes böcker att sätta fingret på just skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Någonting som har revolutionerat mitt liv, alltså fullständigt revolutionerat.
Ja, det har inte revolutionerat ditt liv. Du har revolutionerat ditt liv genom att du bestämde dig för att göra den analysen.
Hon tillhandahöll verktyg, ja. Och jag är tacksam för det. Jag vill bara säga det nu. Sverige som det ser ut nu, som är liberalt orienterat, det pratas mycket gott om att vara entreprenör och man belönas om man är en go-getter. Det passar mig och jag gissar dig också rätt bra. Jag är utåtriktad, jag är ganska fantasifull, jag är lite entreprenöriell. Ibland när jag tittar på vänner som tycker att världen har blivit jobbigare att vara i, en värld där inte allting utgår från att 99% av befolkningen är löntagare som blir tillsagda vad de ska göra. Ibland tycker jag synd om dem och så tänker jag, fan det här kanske är orättvist, det här kanske är en personlighetsgrej. Den här nya världen kanske bara råkar passa mig och jag har tur. Förstår du vad jag menar?
Ja, delar heller kanske inte riktigt den beskrivningen av att Sverige är ett land där man verkligen belönar entreprenörer och verkligen har synen på att det, har man go easy så lyckas man. The Swedish Dream finns ju inte på samma sätt som liksom, the American Dream. Om man bara lyssnar på hur många politiker mer på vänstersidan av skalan uttrycker sig kring företagande och liknande, så tycker inte jag alls att...
Men om man jämför med för 30 år sedan så absolut. Har det ju gått väldigt mycket åt det hållet.
Ja,
och det har gynnat mig.
Ja.
Men jag tänker...
Det har gynnat alla, nästan. Det har gynnat samhället som helhet.
Jag tror att det finns en stor grupp människor som tycker att det har blivit kallt och hårt. Och jag är ju själv ganska mycket av en klipp där jag skaffat jobb, romantiker. Och ibland så tänker jag att ja, om det är min personlighet, och den har jag ju fått av mina föräldrar liksom, det är ju inte något som jag har tjänat ihop till. Jag har ju inte bestämt mig för att nu ska jag bli entreprenöriell, eller nu ska jag bli... Om man bara tar en sån enkel sak som riskvillighet. Jag menar att vi lever i ett samhälle nu som belönar riskvillighet mer än vad vi gjorde för 30 år sedan. Riskvilligheten, i min bild, är att den är ganska ordentligt biologiskt grundad. Det är inte något man övar sig i, utan det är verkligen en personlighetsgrej. Är risken att vi bygger ett samhälle som passar oss bra och så lämnar vi en stor grupp människor bakom oss?
Ja, fast i ett sånt samhälle så... Där entreprenöriella belönas och så vidare, så kommer också samhället att utvecklas mer. Då kommer det också kunna finnas möjlighet att bygga upp sociala skyddsnät som fungerar väl och liknande, så att man hjälper även de som inte är eller de som liksom är i behov av hjälp. Sen så tror jag återigen, ja, men det här med att ta risker, det tror jag också är någonting som man kan utveckla. Jag är helt övertygad om att människor som idag känner hopplöshet och ingen tilltro till sin egen förmåga skulle kunna bygga upp ett mycket större självförtroende kring deras förmåga, och om att oavsett om det är att man känner självkänslan att våga öppna en frisersalong, eller känner självkänslan att våga byta jobb, eller att man känner självkänslan att våga söka ett jobb, bara det är ju för en del människor ett stort steg.
Varför valde du Centerpartiet?
Jag valde Centerpartiet för att jag visste att jag var liberal, och så läste jag på om de två partierna som beskrev sig som liberala. Jag kontaktade både Centerpartiet och Folkpartiet för att säga om jag skulle vilja fika, veta mer och mer liksom och sådär. Folkpartiet hörde aldrig av sig, Centerpartiet hörde av sig. Jag läste på väldigt mycket mera sen, men upplevde inte att miljötanken var tillräckligt stark i Folkpartiet, och miljötanken är väldigt viktig för mig, så då var det bara Centerpartiet som fanns.
Vad är det sämsta med Centerpartiet?
Det sämsta med Centerpartiet är nog...
Du tillhör ju ungdomsrörelsen. Du ska vara en blåslampa i arslet på de gamla.
Du menar alltså politiskt, inte organisatoriskt eller om kulturellt?
Om du fick bestämma över hela centerrörelsen en dag, vad skulle du ändra på?
Då skulle det nog vara att säga att landsbygdsutveckling är inte samma sak som stöd, eller landsbygdsutveckling är inte samma sak som bara jordbruk, utan det handlar om förutsättningar och rättvisa, och att man kan inte ha ideologin, eller den liberala ideologin hjälper såväl landsbygd som stad att utvecklas. Sluta nu tro att vi måste bara prata jordbruk när det handlar om landsbygdsfrågor. Det har vi börjat sluta göra lite, men det finns en del som tycker att det här är det viktigaste endast. Det är viktigt, men det är absolut inte allt.
Jag bor ju i en centerstyrd kommun, Sunne, som ligger i Värmland. Och när jag träffar Annie Lööf, eller när jag träffar Johanna Jönsson eller dig, så känns det ju inte som att ni är medlemmar i samma organisation. Nej. Det känns som att det finns två centerrörelser. Mina centerpartister hemma, vad tror du de jobbar med?
De är lantbrukare eller egenföretagare.
De är lantbrukare allihop. De är egna företag, men de är lantbrukare allihop. Vad tror du de pratar om? Tror du de pratar om kaféer, alltså på Stureplan? Inte.
Ja. Vem pratar om det?
Ni?
Nej, nu...
Det börjar bli ett tag sedan, men man får ju känslan av att det är två från en helt separerade organisationer.
Ja.
Det kanske säger mer om skillnaden mellan rikspolitik och kommunpolitik i sig.
Så kan det vara, och jag menar, om du pratar med en moderat som bor i Hjorthagen och sen åker du och pratar med en moderat som bor någonstans ute på landsbygden, så finns det såklart skillnader där också. Eller ta för den delen en socialdemokrat i stan kontra en socialdemokrat i en bruksort.
Såklart.
Men det är klart att det finns en bild av att Centerpartiet nu har blivit ett parti för storstäderna. Alltså när Torbjörn Fälldin styrde var Centerpartiet mycket större på Stureplan än vad vi är idag, till exempel.
Intressant.
Centerpartiet har ju någon slags decentraliseringstanke politiskt, men det finns ju också en sån decentraliseringstanke organisatoriskt, så vitt jag förstår.
Ja.
Och det gör ju att olika lokala avdelningar kan utvecklas olika. I ett toppstyrt parti, då får man ju finna sig och rätta sig i ledet. Men det där är ju svårt att hantera, men det är ju också lite fint att man låter demokratin utvecklas.
Men det kan också leda till kommunikationsproblem.
Så är det.
För just propagandan, eller vad man ska kalla det för, mår ju bra av lite toppstyrning ibland.
Om man till exempel har ett nytt idéprogram med lite spetsiga idéer, då är det ju svårt att få alla att tycka att det där är bra, eftersom alla tycker helt olika.
Ja. Eller det kan också vara svårt då att få folk att läsa i det programmet och låta dem att då istället läsa bara vad Alliansfritt Sverige skriver eller Aftonbladet, och så läser man inte vad som egentligen står där, också säger man saker i intervjuer som inte har någon bäring i verkligheten.
Men det här är ju ett hypotetiskt resonemang.
Ja, det är det. Men vad heter det, när det gäller det här med kommunikation och sånt, alltså det är ju inte som att vi bara så här, men hörni, ni kan ju använda vilken logga ni vill.
Nej,
såklart inte. Men det är klart att nu har ju Centerpartiet närodlad politik som sin valslogan. Och därför jag tycker den är genial på så många sätt. Just för att dels den politik vi bedriver syftar till decentralisering och så vidare. Men också politiken, alltså politikerna, organisationer och så här, finns nära människor. Det tycker jag är väldigt bra och fint. Det är väldigt sällan som vi har partitjänstemän som åker ut och verbalt örfilar upp folk. Utan det är, man låter mycket av politiken formas lokalt, och jag tycker det är väldigt bra. Det är så jag vill att samhället ska se ut också.
Intressant. Vi går vidare.
Ja.
Du ska få göra en hiss-pitch. Låt säga att du hamnar i en hiss med någon som är en potentiell väljare. Ni ska vada tillsammans i en minut. Vad säger du under den här minuten?
Då säger jag först, hej, jag heter Hannes, och så frågar jag vad den personen heter. Och då säger jag, vad spännande, vi säger kanske att personen heter Tobias. Då säger jag, Tobias, jag tycker du ska i valet i höst sätta en student på prov för att kunna ge jobben grönt ljus. Jag tror att du, precis som jag, tycker att vi måste få en utbildningspolitik som inte bara leder till fina minnen utan också leder till ett bra jobb. Ska vi få det måste utbildningen kopplas närmare mot arbetsmarknaden. Men jag tror också att vi behöver se att vi behöver nu satsa allt vi kan på att ställa om samhället till ett mer hållbart samhälle. Då handlar det om att kunna ge förutsättningar för gröna investeringar och att låta de gröna jobben växa fram. Och jag hoppas du vill engagera dig i min kampanj, skulle jag avsluta med att säga.
Då är du uppe i bara 20 sekunder.
Det var väldigt snabbt. Ja, men då kanske den personen kan säga, vad spännande, jag jobbar som art director på ett litet ställe. Ska vi gå fika och ta fram ett nytt flygblad åt dig?
Och när ni har fikat, då har hela minuten gått.
Ja, precis. Väldigt snabb fika. Nej, men alltså, jag tror ju, jag tycker det var ganska bra ändå. 20 sekunder, vi säger att det var upp ungefär 30 sekunder då jag pratade. Sen skulle jag tycka det var ganska spännande att höra vad den personen sa. Och det där är inte en klyscha bara att man borde lyssna på väljare. För det är också så att då kan jag sen lätt bekräfta den personen med mina politiska förslag. Att jag säger, ja men vad trevligt, du tycker AA, vad bra, jag tycker att AA kan lösas genom BB, blablabla.
Och med AA menar vi inte anonyma alkoholister. Nej, nej. Men du började med, jag tycker att du ska sätta en student på prov och ge grönt ljus till, hur var det?
Nej, sätta en student på prov är ju min valslogan.
Valslogan,
som, ja. Som jag är mycket nöjd med faktiskt. Det som bottnar i min det här sätta en student på prov är att vi har idag ett utbildningssystem som är ganska som en egen ö. Det finns en alldeles för dålig koppling mot arbetsmarknaden. Utbildningen leder inte till tillräckligt relevanta jobb sett i ens utbildningsnivå och så vidare. Det här påverkar samhällsekonomin mycket mer än vad folk tror. Det påverkar framförallt också människors livschanser mycket. Då måste vi också kunna sätta studenterna på prov, se till att de kommer i arbete efter examen och så vidare. Plus att jag då som studentförbundsordförande hittar min då unika position i politiken, att så ska man sätta mig på prov och se till att jag kan ge jobben grönt ljus.
Ja,
jag är in jobben och då får jag in att jag är en grön politiker.
Mm. Ja.
Men utbildningspolitiskt då? Hur reder du ut det hela?
Ja, men då tror jag till exempel att man behöver göra någonting så tråkigt som att se över resursfördelningssystemet till den högre utbildningen. Att idag så ger vi ekonomiska medel till lärosäten som tar in väldigt många studenter, examinerar väldigt många studenter. Mm. Vi ger inte medel till lärosäten som har utbildningar som är kopplade väldigt starkt mot arbetsmarknaden. Vi ger inte medel till lärosäten som är väldigt bra på att stärka lärarnas pedagogiska förmåga exempelvis. Så det är där jag skulle jobba mest. Se till att utbildningen och arbetsmarknaden matchar bättre mot varandra.
Hur kan utbildningssäten ha starkare incitament att skärpa sig?
Om du skulle driva Tobias universitet och så skulle jag säga till dig, ja Tobias, du kommer få pengar av mig efter hur många studenter som du tar in på Tobias universitet. Mm. Då skulle du göra det väldigt lätt att komma in på ditt universitet. Och så är det idag. Mm. Att man får pengar för hur många man tar in. Sen säger jag, ja men du ska få pengar på ett annat sätt också. Du får pengar efter hur många studenter som du godkänner. Mm. Då skulle du godkänna studenter i ganska hög utsträckning, för då skulle du få pengar. Om jag då säger istället till dig Kristoffer, hej Kristoffer, nu bildar du Kristoffers universitet. Jag tänker ge dig pengar utefter hur bra utbildning du bedriver. Då kommer då incitamenten att göra utbildningen bra. Och det är, jag tror extremt mycket på incitamentstrukturer. Och
något säger mig att Kristoffers universitet kommer bli bättre.
Så kan det nog vara, så kan man det vara. Men det kanske blir bättre fäste på ditt universitet för det blir fler studenter.
Ja, varför är det inte så då? Varför får de inte...
Det låter urdumt.
Ja, det låter galet.
Alliansen har gjort lite mer för att göra det här. Men det är väl en av de saker där jag tycker det är synd att Centerpartiet inte har fått större genomslag. Just kopplingen mellan omgivande samhälle och utbildningen. Nej, men det är väl för att man någon form av rättvisetanke som i grunden är ganska god. Liksom, att det som i skolpengen följer eleven i grundskolan, då ska de också följa studenten i den högre utbildningen. Men högre utbildningen är ju väldigt mycket annorlunda än grundläggande utbildning, för att det forskas på universiteten, det forskas inte på gymnasieskolor och sådär. Eller om det forskas så är det ju inte lärarna själva där som gör det. Och det är för att man tror att det givnaste sättet är att det bara följer studenten och då blir det per automatik bra. Men också för att det finns någon form, tror jag, en kultur och ett synsätt på utbildning, alltså den högre utbildningen, som att så här, bara för att det är på universitet så är det per automatik bra. Högskolan kan knappt förbättras och nu ska vi ha vår egna ö här. Det kan väl bli hur mycket bättre som helst. Det är bara att titta på att vi har flera av våra lärosäten som har varit på så här topp 100-listor och har ju ramlat ur de listorna nu för att vi... Kvaliteten blir för sämre i högre utbildningen. Och det är dåligt.
Tänk så här, att en del av den skatt ex-studenter betalar ska tillfalla den skola de har gått på. Då borde alltså det finnas incitament för alla skolor att göra utbildningen så arbetsplatskopplad som möjligt.
Och så slutar de dessutom att utbilda folk som inte tjänar så mycket pengar, utan de utbildar bara höginkomsttagare. Är det ett varmt och härligt samhälle? Va? Va?
Jag tänker ju att ekonomi... Ekonomi är ju det är något dynamiskt, va? Om man bara utbildar läkare till exempel, ja, då kommer de ju inte ha hög lön såklart. En marknad jämnar ju ut sig.
Jag kanske snarare skulle säga att de får medel ut efter hur stor andel av sina examinerade studenter som är i egen försörjning. Så att det kanske snarare är hur väl man lyckas med att få studenter att bli självständiga och stå på egna ben, snarare än exakt hur många kronor de skapar i värde, även om det är en intressant tanke.
Men jag tror att man är på ett slutande plan med det där resonemanget, för jag tror att det behövs massor med grundforskning till exempel.
Jag tror
att humaniora är otroligt viktigt till exempel. Svårt att mäta i pengar. Det är ju ganska mycket ett samhälles rikedom på kort sikt handlar ju om att få ut ingenjörer som kan se till att få fram patent. På lång sikt så tror jag att det handlar ganska mycket om idéutveckling och sådär, och att man inte ska tappa sitt kulturella arv och det. Det är många av de där ämnena som inte betalar sig på kort sikt. Och jag tycker besvärande, tror jag, incitamenten gör att vi tappar alla litteraturvetare och filmvetare.
Så, då får man väl snarare ha så att man har incitamentet, okej, okay, hur hög kvalitet håller den här humaniorutbildningen? Ja, men då så...
Precis, ja. Därför så saknar jag kunskapsmåtten. Det är ju det borde vara. Ja. Men det borde ju vara att man försöker hitta mått för...
Hur folk ser sig. Ja. Och humaniora
utbildningarna. Alltså, istället för att säga att de som tjänar mycket pengar, det var väl investerade pengar, så skulle man kunna tänka sig att de som når en hög kunskapsnivå internationellt sett blir kloka och smarta och tänkande människor som bidrar till samhället på många sätt. Ja. Det är det som ska vara måttet på om ett universitet lyckas.
Det är absolut ett bra mått, och humaniora har fått alldeles för lite resurser sett till hur andra utbildningar har fått resurser. Men väldigt många, och en stor majoritet av dem som pluggar, vill plugga också för att sen kunna ha ett jobb som man känner att är stimulerande, utvecklande, som gör att man kan förverkliga sig själv och ha råd att betala månadens utgifter och så vidare. Och då tycker jag det är helt rimligt, och det är ju min huvudfråga, att utbildningen ska leda till jobb i högre utsträckning och till jobb som passar den utbildning man har gått.
Min personliga erfarenhet, jag delar den i alla fall med några kompisar, är ju att det viktigaste är att man studerar något. Alltså, det handlar jäkligt mycket om att bygga upp en självkänsla, bygga upp ett kritiskt synsätt, lära sig lite grundläggande om källgranskning och lära sig lite metoder, vänja sig vid att läsa, lära sig att man kan lära sig saker och så. Och det som jag utbildade mig till har ju mycket lite att göra med vad jag tjänar pengar på. Men om jag inte hade utbildat mig så hade jag nog varit arbetslös nu, i alla fall.
Då har ju din utbildning lett till ett jobb.
Ja, precis, men det är inte så jävla lätt att dra sträcken däremellan.
Ja, det är det såklart inte, men jag tror att bara för att någonting är svårt betyder inte att man inte ska försöka. Vi har ju nu ett system som är väldigt lätt. Hur många studenter, hur många tar examen, ja, det är främst det som pengarna fördelas efter. Och jag tror inte att det är ett bra och hållbart system på sikt. Men vi behöver ju också göra om arbetsmarknaden så att det blir enklare att få ett jobb där, och också göra om arbetsmarknaden så att det är lättare att... nu har ett högkvalificerat jobb och så vidare. Jag tror att det är parterna behöver ta ett större ansvar att se till att det kan bli ökad lönespridning, att ansvar ska belönas ännu mer. Skattesystemet behöver göras om så att det inte, vi inte straffbeskattar utbildningen. Folk pluggar hårt och får en högre inkomst, så tycker jag det är orimligt att det också blir en procentuellt sett högre del av deras inkomst som det allmänna anser sig rätt att ta.
Mm. Att du tjänar pengar, det styrker väl min tes. Att även statskunskap utan någon slags plan ändå ger frukt i slutändan.
Ja, just det. Men det som jag vill akta mig för, det är att man mäter, att man säger att det är meningslöst att utbilda någon till ett yrke om den sen inte tjänar pengar i det yrket. Jag menar att...
Nej, det
viktiga är att man lyfter sig från sin nivå. Det viktiga är att vi har någon sorts... bildningsideal, tycker jag. För jag menar, det är ju det stora svaret på frågan hur man ska göra för att lyfta ett lands ekonomi. Det är ju att alla blir bättre på det de håller på med, ja, eller
kan,
på något annat.
När vi kan mer så skapar vi mer, men det finns ju ingen motsättning mellan att vara bildad och anställningsbar.
Nej, absolut inte. Alla måste ju jobba, alla måste ju vara med och försörja. Men vad de utbildar sig till tycker jag är mindre intressant. Jag tycker det är helt okej om folk läser dramateaterfilm i några år. Om det gör jobbet, om det gör att de blir anställningsbara på något jävla sätt i slutändan.
Ni centerstudenter säger att det är för enkelt på universitetet, att det tar för lite tid och sådär. Är det inte bra att man kan göra annat, till exempel göra en podd?
Jo, det är väldigt bra att kunna hinna och göra en podd också. Nej, men vad vi har sagt är att inom vissa utbildningar så är till exempel den lärarledda tiden alldeles för låg. Om jag inte minns helt fel nu när det gäller procentsatser och siffror hit och dit, så är det ungefär hälften av... alla studenter i Sverige har mindre än 9 timmar lärarledd undervisningstid i veckan, vilket är någon form av grundnivå på hur mycket lärarledd tid det ska vara på en universitet eller högskoleutbildning. Och då är det så att det blir nästan bara självstudier som är sin utbildning. Och ja, det för mig är inte utbildning bara att man sitter och läser en bok, utan det är att man har det här mötet med en kunnig professor som får en att ta sig förbi någon kunskapsbärare man har haft, att man möter personer i ett seminarietillfälle, diskuterar, reflekterar. Det är ju det som är den högre utbildningens kärna. Och då hade vi en kampanj i höstas där vi lyfte fram lite aggressivt kommunikativt för att få till sådana här samtal som vi sitter och har nu, att vi ville lyfta problemen som finns med att det är för lite lärarledd tid, kraven har sänkts på att bli godkänd, och det drabbar ju de som kommer från de svagaste hemmen hårdast. Har vi ett system där man ställer höga krav, då gynnas meriter. Har vi ett system där krav inte ställs, då gynnas kontakter i stort sett bara. För då är det så, om alla kommer igenom utbildningen, om det är så att det inte ger det om resultat man har hoppats på, att man inte får den kunskap man förtjänar, om man inte kan någonting, Om folk inte kan någonting, då är det de som har kontakter. Och de vars föräldrar kanske kan någonting, som är de som gynnas. Ett samhälle byggt på meriter gynnar ju de svagaste.
Mm.
Och det är många som inte håller med om den tesen. Men jag är övertygad om att vi har ett samhälle som bygger på fortfarande kontakter och arv. Gynnar ju de som är födda in i en fin familj. Om vi bygger på ett samhälle där ansträngning är det som främst belönas, då har ju alla en större chans att ta sig framåt. Sen så absolut kommer de säga att alla har inte samma möjlighet till ansträngning. Ja, det är korrekt.
Ansträngning och meriter är inte samma sak. Den som arbetar hårdast för att vinna Gotland runt är inte nödvändigtvis den som först kommer till Sandhamn. Så att säga att det är ansträngning som lönar sig, det stämmer inte. Utan det är den som vinner. Det är det som är meriten. Att du har vunnit, det är det som är meriten. Så det är inte ett system som gynnar de svagaste, utan det är ett system som gynnar de som har potentialen att bli de starkaste. Jag har skillnad på det, tycker jag.
Ja, absolut. Men håller du inte med om att om man har ett samhälle där, ja men då utbildningen exempelvis, när man sänker kraven, vilket också innebär att man nu sänker kvaliteten på undervisningen. Om undervisningen i Sverige blir sämre, vem kommer då att klara sig bäst? Jo, den som har det bra redan från början. För då kan man inte då få ut sin fulla potential. Som man kan få via utbildning till exempel. Utan då är det de som inte har kanske når ut sin fulla potential utan snarare har en full plånbok hemma som är de som kommer kunna ta sig framåt.
Det håller jag med om.
Vi går vidare. Borde taket i A-kassan höjas?
Det där är en extremt svår fråga. Det kan jag tycka. Men jag tycker också att A-kassan ska sänkas som helhet. Det vill säga att taket ska möjligtvis kunna höjas lite men det ska trappas av tidigare. Det är i alla fall den politik som Centerpartiet driver och som jag står bakom. Men på ett mer filosofiskt plan så har jag oerhört svårt för offentligt finansierade system där personer med hög inkomst gynnas på de med låg inkomstbekostnad. Jag tycker att vi inte har ett system idag, även om det är väldigt få som ju får 80% av sin lön via A-kassan som finansieras av stor del av allmänna. Man får ju casha upp och täcka upp egna försäkringar. Tjänar du mycket så ska du också ta mer ansvar. Det är rimligt att ta mer ansvar för sin framtid om man har större ekonomiska resurser. Systemen ska ju finnas till för att hjälpa dem som har det sämst. Inte för att liksom ge en... Men nu är det ju inte så, men om en advokat skulle bli arbetslös tycker jag det är orimligt att vi via skattepengar ska ge den personen mycket, mycket mer än vad vi ger en sjuksköterska som är arbetslös. Eller en städerska som är arbetslös.
Ja, eller en städerska som jobbar.
Ja, en städerska som jobbar.
Men ändå vill du höja taket i A-kassan?
Ja, om vi höjer taket i A-kassan men trappar av det snabbare. Ja. Så man kan få A-kassan tidigare sänks mera. Så att det blir en omställningsförsäkring. Att du får lite högre ersättning i början av din arbetslöshetstid. Ja. För att kunna snabbt ställa om och ta ett nytt jobb. Men sen så trappas det av. Då blir det totala andelen kronor som det allmänna betalar lägre. Men du får en högre ersättning i början för att lättare kunna byta jobb exempelvis. Det måste ju då göras i kombination med en förändrad lag om anställningsskydd exempelvis.
Jag tror man gör så i Danmark. Va?
Flexicurity.
Ja, just det.
Det är en omställningsförsäkring så att taxichauffören inte ska behöva sälja sin taxibil för att kunna betala bensinräkningen. Alltså man förstår ju att det blir kontraproduktivt. Om en människa kan bibehålla och bo kvar i sitt hus, ungarna kan gå kvar i skolan, då finns det mer energi till att hitta det där nya arbetet. Det kan jag förstå, omställningsförsäkringstanken. Samtidigt så tänker jag spara pengar för fan.
Varför ja, ska det vi betala det är det jag tycker också. Det där... Alltså, som jag sa, det här är en komplicerad fråga för att sakpolitiskt konkret de närmaste åren och sådär så tycker jag att det kan finnas rimligt att något höja taket i kombination med att man gör anställningsskyddet något flexiblare. Men på sikt så vill jag hellre se att vi har ett grundtrygghetssystem där vi inte har 40 olika socialförsäkringsmodeller eller hur många olika konster av ersättningar som helst som bara blir ett lapptäcke som inte fungerar, utan att vi har en grundtrygghet som är behandla människor lika och sen så får man ta mer eget ansvar själv också.
Vår kompis Evert som är tokliberal, han tycker ju att det skulle vara rimligt att det fanns bara en enda nivå och det är socialbidragsgränsen. Blir du arbetslös så får du motsvarande socialbidrag. Vill du ha större trygghet än så? För då är det ju garanterat glasögon och mat på bordet och tak över huvudet. Vill du ha större trygghet än så är det bara att teckna försäkringar.
Mm.
Eller spara.
Nej, och det där, nu är inte säkert, nu kan jag faktiskt inte i huvudet exakt vad socialbidragsnormen är. Det är väl också lite olika i olika kommuner är det väl. Men så här, idén om att man behandlar människor lika är ju väldigt bra. Alltså det är ju, tycker jag, helt orimligt att man kan försvara ett system där den personen som har haft en hög inkomst sen då också får mer av det allmänna. bara för att den då har vant sig vid en annan typ av livsstil, eller att man utgår från att jag har mer att amortera, jag har köpt en Siba-TV på avbetalning, nu måste jag också få mer ersättning. Nej, det måste du absolut inte. Då hade du kunnat ta eget ansvar att då istället för att köpa Siba-TV på avbetalningen sparat 2000 kronor mer i månaden för din egen trygghet. Personen i fråga som är ensamstående med 3 barn och har en jättelåg inkomst, ja, den är det fullt rimligt att den får hjälp, för den har kanske inte haft samma möjligheter att spara, för den har inte haft råd att köpa en Siba-TV från första början. Synen på att människor som tjänar mycket också ska få mycket av samhället är fullständigt orimlig. Jag kommer ihåg en av mina första motioner jag skrev när jag började aktivera mig politiskt var att jag ville ta bort / inkomstbepröva barnbidraget. Alltså, om vi tänker så här, att människor som tjänar extremt mycket, ja men Victoria och Daniel börjar ju få barnbidrag nu liksom. Jag tycker för övrigt också att Victoria och Daniel inte ska vara, de ska finnas men deras titlar ska ju försvinna. Men det hör inte hit. Varför ska vi ha ett system som gynnar människor med höga inkomster?
För att de har betalt skitmycket skatt och de måste väl få någonting tillbaka när de vill slappa lite.
Nej, skatten finns inte till för att man sen då liksom ska få ut så mycket som möjligt också. Det är orimligt att säga att den personen som då har betalat mer i skatt också ska få bättre sjukvård än de som inte har betalat skatt, om vi har allmänt finansierat sjukvård till exempel. Eller att den som har betalat mer i skatt ska få så här, bara om det är kö så ska man ha liksom betalat hög skattfilen bredvid bussfilen, och sen så har vi inte betalat så hög skattfilen i mitten. Givet att vi har ett väldigt högt skattetryck förstår jag att man kan resonera så. Men vi måste ju gå mot ett samhälle där vi har ett lägre skattetryck som hjälper dem som inte klarar av att stå på egna ben. Och sen så får välutbildade människor som tjänar mycket pengar ta mer eget ansvar för sin framtid. Alltså folk sparar ju inte i det här landet för att man vet att någon annan tar hand om en ändå.
Vad är viktigast för att vara en bra politiker? Värderingar eller kunskap?
Då är det värderingar. Kunskap är också såklart oerhört viktigt. Men det finns ju en anledning till att politiker tillsätter utredningar och inte alltid själva gör utredningarna. För att det finns folk som sitter med sakkunskap. Jag, så här till exempel. Någon skulle kunna nu höra av sig till mig. Det här grundtrygghetssystemet som du vill ha. Mm. Exakt hur det ska se ut. Då kommer mitt enkla svar så här. Jag är ledsen. Det kommer jag be nationalekonomer och smarta människor som kan konstruera sådana här system ta fram. Men jag har visionen. Och sen så är det proffs som genomför. Så därför är värderingen viktigast. Du kan med hjälp av pengar köpa kunskap. Du kan inte med hjälp av pengar köpa goda värderingar.
Men vår vän Evert, han brukar säga att politiker lutar sig mot värderingar och försöker att bortse från kunskapen för att kunskapen stör deras värderingar. Är det något du känner igen?
Du menar att man liksom, att verkligheten överbevisar ens fina visioner, eller?
Ja.
Ja, så kanske det kan vara ibland. Men jag tror att bilden av att man vill ha politiker som är de som vet exakt hur systemen ska utformas, den är felaktig. Det är inte politikens roll att exakt veta hur man ska göra saker, utan politikens roll är att veta vad man vill och sen låta de som är proffs på att då forma de systemen utföra det. Jag vill ha mer förnyelsebar energi. Jag har inte en aning om hur man bygger ett vindkraftverk.
Kristoffer ska göra ett moraltest på dig.
Är det okej att dricka alkohol?
Ja.
Tänk om man blir våldsam, snurr i huvudet, taskig.
Ja, men det var inte vad du frågade. Det är inte okej att bli våldsam. Det är okej att dricka alkohol. Det är inte samma sak.
Men alkohol ställer till med väldigt mycket problem. Det finns stor statistisk samvariation mellan våldsbrott och alkohol.
Ja, det finns också en statistiskt väldigt säkerställd mellan manlighet och våldsbrott. Varför jag sa det vet jag inte. Jag bara kände, det kändes bra att säga. Mm. Så här, ja, alkohol skapar massa problem. Men det gör inte att det är moraliskt fel att dricka. Det är moraliskt fel, tycker jag, att om man vet att man blir väldigt våldsam när man dricker, konsekvent att man hamnar i slagsmål varje gång man går ut, ja, då tycker jag det är moraliskt fel att dricka.
Kan det vara okej att köpa sex?
Ja, privat, min personliga övertygelse, så tycker jag typ inte det. Alltså, jag tycker det är för mig fullständigt främmande. Men om två personer är av frivilliga, bägge två kommer överens om att men vi vill göra det här, då är det okej. Och det är okej att penningtransaktioner får ju ske i samband med sex om kameror är påslagna liksom.
Precis, jag fick ju efter den moraliska principen. Kan det vara okej att anlita någon för att städa hemma?
Ja, jag gör det bland annat.
Kan det vara okej att anlita någon för att bära ens saker?
Ja.
Vad är då den principiella skillnaden att anlita någon för att ha sex med den?
Ja, men det är ju också för att sex är inte samma sak som allting annat.
Men det är ju bara beroende på våra värderingar.
Alltså, ja, det är ju inte, och det är de värderingarna som ändå gör gällande nu, och sen ska man tycka vad man vill om det, men det är så att om jag, och det här, välkomna jurister att såga mig om jag har fel, men jag tror i alla fall ju att det är okej att jag skulle gå fram till dig, kära Kristoffer, och klappa dig på axeln på stan. Då skulle du ha väldigt svårt att polisanmäla mig och få mig lagförd. Om jag går fram och klappar dig mellan benen så skulle det nog kunna bli så att jag blir lagförd för detta. För att vissa kroppsdelar anser vi vara annorlunda i lagens mening.
Du antar rätt. Jag blir sur om du tar mig på snoppen. Är det okej att ljuga som politiker? Kan det vara det? Kan det finnas lägen?
Ja, men det beror på såklart vilket... Det kan finnas lägen, men jag...
För rikets säkerhets skull...
Då är det, alltså så här, när du kan ljuga, det är bättre då att säga jag tänker inte svara på frågan. Jag tycker inte politiker ska ljuga, och framförallt ska politiker inte ljuga för sina väljare.
Kan det vara okej att ställa sig och spela saxofon bredvid någon som försöker framföra sina politiska åsikter?
Så här, den där frågan, principiellt nej. Men det är ju också så att yttrandefriheten är ju inte neutral. Vi har ju fortfarande hets mot folkgrupp som lagstiftning. Vi har bestämt att...
Men hets mot folkgrupp borde väl vara polisen som ska bekämpa, ja, det inte tycker saxofonister? Jag verkligen.
Absolut, absolut. Men jag tycker att den diskussionen kring just när liksom öppna nazistiska partier demonstrerar... Jag tycker att faktiskt att det är en skillnad att spela saxofon när öppna nazistiska partier... talar kontra när centerpartister talar.
Om nazister håller torgmöte och gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp, då förväntar jag mig att polisen ingriper, inte klockare och saxofonister. Klockare och saxofonister som ingriper mot det som de uppfattar som brott är ju helt enkelt vigilantes, vad heter det? Medborgargarden.
Ja. Fast klockorna argumenterar väl kanske inte för att... De ingriper för att det just är ett brott, utan för att de vill varna, för att de anser att det här är fara och färda, att det här är något som hotar vårt samhälle, och då varnar man.
Nej, men det var fint. De vill inte tysta, de varnar för fara. Intressant. Kan det vara nödvändigt med kvotering?
Nej.
Aldrig?
Nej, alltså jag är starkt motståndare till kvotering. Om man tar bolagsstyrelser så tycker jag att de som äger företagen i så stor utsträckning som möjligt ska få bestämma också hur de styr de företagen.
Men om det är till exempel Vattenfall som har statligt ägande, borde inte staten som ägare då ta större jämställdhetsansvar?
Det kan man absolut tycka. Jag skulle inte riktigt vilja hävda att det är kvotering, för då är ju som sagt staten som äger bolaget.
Ja, just det. Okej. Har vi moralisk skyldighet att stoppa pengar i tiggarnas muggar?
Nej, men jag tycker vi har en moralisk skyldighet att hjälpa människor som är i nöd och har det svårt.
En annan moralfråga. Vi intervjuade ju Svenskarnas parti nyligen. Ja. Tycker du vi är medlöpare och sprider nazism?
Det beror på vad ni frågade. Om ni hade gjort intervju med dem och bara sa, vad har ni tyckt var roligast i Almedalen? Och normaliserar dem fullständigt. Mm. Då är ni inte medlöpare, men då är ni, tycker jag, agerar väldigt, väldigt olämpligt. Om ni då ställer så här, ni på allvar tycker att människor som bara har en annan hudfärg är på allvar mindre värda, och ni tycker att olika raser har olika värde, det är en annan typ av intervju.
Du har med dig en bok, kan du berätta om den?
Ja, Poltava av Peter Englund.
Ja.
Av ett personligt skäl och ett politiskt skäl. Personligt skäl, för det var en av de första böckerna jag läste, som jag minns att jag läste, och som också fick mig intresserad för samhällsfrågor och samhällsutveckling. För det andra, för att den på ett väldigt bra sätt tycker jag beskriver att politiker, som man ändå på något sätt säger att Karl XII var en politiker, eller på något sätt ändå.
En av de mer handlingskraftiga.
Ja, och på vilket sätt var han handlingskraftig? Inte med kanske bara liksom stora regleringsbrev, utan också genom att få enskilda individer att göra saker. Politik handlar om att styra enskilda individer. När stormakter vill göra saker så är det de enskilda individerna som är i frontlinjen. Och den boken är dedikerad till en person, jag tror, som, om jag minns rätt nu, jag orkar inte öppna och kolla, som heter Erik. En enkel bondpojk som sköts i bröstet under slaget vid Poltava. Det tycker jag var... Jag var väldigt berörd av det, kommer jag ihåg, när jag läste den. Jag var ganska ung när jag läste den.
Poltava av Peter Englund.
Vi har en present till dig. Den ligger där på bordet.
Tack.
Ta en titt.
Titta, vad stiligt. Ja.
Vad är det för något?
Det här är en bild på mig med en väl... frisyren har han fångat mycket bra, den gode Per Demervall, som jag ser har målat denna. Och sen så är det studentmössor och en universitetshatt som vi ju inte så ofta delar ut i Sverige. Och sen så är det en snygg centerklöver på min axel.
Coolt.
Väldigt fin.
Med det så vill vi tacka för att du kom hit och lycka till i valet.
Tack så jättemycket. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah.
I built an army made of clouds so smile.